Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, Forum för Health Policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med intressanta och kunniga personer från densamma. Jag heter Magnus Leila och arbetar till vardags. Nej, inte så mycket, vi kanske ska ta det sen. Jag jobbar framför allt som ambassadör för Forum för Health Policy. Det är därför jag är här. Och det är därför du är här, Livia.
Det är därför jag är här också denna vecka. En gång till. Tack, Magnus.
Och en rolig sak idag är att vi tänkte göra ett specialavsnitt. Det kom sig att en av våra gäster, han hörde av sig efter att vi haft en podd och sa: det här var jättekul, kan vi inte göra igen? Kan vi inte göra på temat egenmonitorering? Och sådana saker gillar jag verkligen. Så då plockar vi ihop två stycken spännande personer som kan det här området men har olika perspektiv på det. Så varmt välkomna tillbaka till podden, Axel Wolf och Magnus Röjvall.
Tack så jättemycket. Trevligt att vara här.
Hej. Tack så mycket.
Kul att ni är här. Vi ser fram emot det här. Jag har, som jag sa till er i försnacket, suttit i en ishall hela dagen. Är lite genomfrusen men känner att jag får vår energi bara att börja prata med er. Så jag tänkte att vi kan väl liksom kasta oss rätt in i det här. Och för er som vill veta mer om Magnus och Axel så finns det som sagt en timmes långt samtal bara fokuserat på dem och deras tankar om hälso- och sjukvården. Så idag så blir det mer innördat på egen monitorering. Men det är ju alltid schysst för er som inte orkar lyssna en timme innan utan vill ha liksom den korta uppsjungna varianten. Så Axel, vem är du lite kort och hur är din liksom, vad är din vardag handlar om egen monitorering?
Ja, precis. Axel heter jag. Jag är till vardags professor vid Sahlgrenska akademin och centrumföreståndare för det nationella centret för personcentrerad vård. Och det är inom ramen för detta som min vardag består av att fundera över, så jag har nöjet att fundera mycket och beforska och försöka nyttiggöra kunskap som skapas tillsammans med olika personer kring ämnet som rör personcentrerad vård och hälsa och patient- och brukarmedverkan. Och inom ramen för detta så är ju såklart alla typer av stöd och möjligheter till egenmonitorering och egenvård, vi kommer väl in i detta, en pusselbit i både dagens vård tror jag, men framförallt även i omställningen mot den nya typen av hälso- och sjukvård som vi har framför oss.
Toppen. Föredömligt konkret, Axel. Magnus, är du lika kort och konkret? Och berätta, vad gör du idag? Har det ändrats sedan vi pratade med dig sist? För är det 2 år sedan sist, Magnus, vi satt här?
Ja, det var något år sedan i alla fall.
Ja, det känns som det. Precis, och vad är din vardag handlar om egenmonitorering? Det måste vara ganska mycket, tänker jag.
Ja, men det är lite olika perspektiv. Jag är ju specialistläkare i allmänmedicin och jobbar inom kapp- och närsjukvård. Och där har jag varit inblandad sedan ett antal år i ett arbete med egenmonitorering. Så det är det ena. Och sen har jag stött på frågan från min roll som ordförande i RPO Primärvård Stockholm Gotland, som är en del av kunskapsstyrningen, som det är så vackert, eller hotfullt heter. Men där har vi också diskuterat egenmonitorering och bland annat suttit i dialogen med Region Stockholm om ersättningssystem och vad som kan vara lämpligt och inte där. Så att det är väl de två huvudsakliga. Sen råkar jag vara styrelseledamot i E-hälsoläkarföreningen. Det är något nytt sen sist, Magnus. Och där förs ju också den här dialogen förstås.
Precis. Nu brukar Livia köra den här, så här: vem ska ta nästa boll? Det blev jag. Eller vill du ta den, Livia?
Jag kan absolut köra vidare. Jag tänker att vi börjar från början och definiera lite vad det är vi pratar om när vi pratar egenmonitorering. Det är ett brett begrepp egentligen, men vi tar upp det som ett tema som att det är alldeles självklart. Men hur skulle ni definiera egenmonitorering? När ni blev inbjudna till avsnittet, vad tänker ni att vi ska snacka om då? Ska vi börja med, kan köra med dig Magnus, så nu kör vi omvänd ordning denna gång.
Nej, men jag tycker det är en jätteviktig fråga. Jag tror liksom den mer renodlade definitionen handlar väl om att det är någon typ av löpande eller regelbunden liksom insamling av hälsodata av patienten själv som sker ofta via någon typ av teknisk utrustning. Lite så. Samtidigt är det som man ofta kallar egenmonitorering idag är ju många gånger inte alls någon high-tech-lösning, utan ibland handlar det om att patienten rent så manuellt för in, svarar på frågor eller skriver in siffror i en digital plattform, hela vägen till att det kan vara lite mer avancerade tekniska lösningar. Så att det är viktigt att ta med sig den bredden så att man förstår att det inte är så renodlat kanske i diskussionen som man kan tro.
Axel, håller du med? Samma definition eller vill du bredda?
Nej, det tycker jag är som sagt, ibland så, det är väl lite som AI-diskussionen vi har i dagens läge, att vi tror att det är något nytt. Men det är ju egentligen inget nytt. Det är bara att vi har stora och nya möjligheter med form av ny teknisk utveckling och automatisering. Att kunna skala det, de blir säkrare också, de olika tekniker som vi kan göra. Men det som jag tycker är intressant är att jag tror att vi fortfarande är fast i en tanke kring ska vi egenmonitorera? Och framför allt, vad gör vi med egenmonitorering? Och det jag tycker är intressant här, som återspeglas det, och jag fick glida in lite på SKRs definition av hur de beskriver egenmonitorering, det är att det står att det är till för att patienten ska ha en möjlighet att också samskapa sin vård. Och där skulle jag säga att jag vill utmana oss som kliniker i att frågan är hur mycket samskapande det är med dagens egenmonitorering. Vilket innebär att vi behöver nog också jobba med hur vårdprogrammen och mötet ser ut och vad gör vi med egenmonitoreringen? Är den till enbart för oss som kliniker? Eller är det enbart för patienten? Och hur sker den här samskapandet? Det är någonting som jag skulle vara intresserad av att prata om.
Kör du, Magnus.
Ja, det gör det. Du ställde en, vi kom från utmaningen, vi är fyra pratglada i mötet. Du ställde en egen fråga, Axel, och den frågan var, ska vi egenmonitorera? Så jag tänkte, jag kan ju ställa den tillbaka till dig. Och sen med följdfrågan, när du sagt ja på det, hur kommer det skilja sig? Hur kommer det se ut 2040? Hur kommer vi egenmonitorera då, tror du?
Ja, precis. Jag fick ju den frågan förra gången av dig och jag minns inte hur jag svarade.
Nej,
Så
men
att jag kanske svarar något
nu
nytt.
körde jag den lite så här mer narrow på just egenmonitorering bara så att du ska få. Det
Just
spelar
det.
ingen roll vad du svarar förra gången.
Nej, men jag tror att det är en absolut nödvändighet att förstå hur vi kan jobba mer digitalt och att inte se det digitala som ett eget spår, utan det digitala och den medicinsk-tekniska lösningar som vi har möjlighet till och som kommer att säkert ha större möjligheter framöver, hur vi kan integrera den i den personcentrerade vård och omsorgen som vi kommer att ha framöver 2040. Och då tror jag att det som kommer att skilja sig förhoppningsvis, det är ju enbart 16 år till dess. Det är ju inte jättelångt inom sjukvården, ska man ändå säga, även om vi har hänt mycket på den fronten. Det är att jag tror att förhoppningsvis så blir mer och mer automatiserad, vilket gör att vi kan ta in mer och mer data utan att det blir för intrusive. Lite som Magnus var inne på, Magnus R, det är för många Magnus här. Det är att det är för gamla lösningar, att vi har någonting som jag måste läsa av och sen föra in i kanske till och med en pappersjournal som jag ska fråga efter att kunna visa upp för min läkare eller sjuksköterska eller sjukgymnast. Så det är automatiseringen, men framför allt hanterar det också att vi måste ju värdesätta i så fall den här typen av data och sätta in det i ett sammanhang för att just komma in i samskapandet med patienten och anhöriga.
Ja, för jag blir lite nyfiken också. Vi pratar ju ofta om egenmonitorering som att det är någonting i framtiden, men folk egenmonitorerar ju hela tiden på olika sätt. Och tillbaka till det här med vad som är värdefull data och inte. Alltså när blir en egenmonitorering som av vården anses värdefull? Det tycker jag är lite intressant och skulle gärna höra Magnus, dina perspektiv på det. Som du ser det, vad egenmonitorerar patienter redan idag? Och vad av det skulle du vilja få ta del av idag? Och vad skulle du önska ha tillgång till i framtiden i större utsträckning?
Och vad vill du inte ta del av?
Ja, vad vill du inte ta del? Vad är liksom, nej tack, det där kanske är roligt för dig hemma med polarna, men inte i läkarrummet.
Nej, men jag tror att det som ni säger, egen monitorering i bred bemärkelse sker ju väldigt stor utsträckning redan idag. Jag kommer just från en föreläsning på Karolinska institutet där jag fick föreläsa för termin 11 studenter om digitaliseringsprojekt inom Capio närsjukvård och bland annat. Och vi jobbar ju väldigt storskaligt med digital kontakt med patienten, med liksom strukturerad datainhämtning i allt från frågor, hur mår du, dina blodtrycksvärden, dina validerade skattningar, etc. etc. Det är ju ofta liksom en ganska lågtech-lösning och det är inte så att det är löpande informationsinhämtning och de flesta patienter vi har att göra med primärvården behöver ju inte det heller. Det riskerar att bli en överflödig data. Så att i bred bemärkelse är egen monitorering otroligt vanlig och storskalig i den verksamhet jag jobbar i. Det är liksom många hundratusen aktiva liksom inhämtning av den typen av datapunkter för patienter med kronisk sjukdom som försöker bygga system och processer för. Det som man kan säga, det som du var inne på Axel, det tror jag är en nyckel för att få det här liksom att fungera ännu bättre framöver. Det är ju mer automatisering vi har, ju mer fungerande sållning av data, desto bättre kan man ju ta in mycket data. Och då behöver den ju inte vara 100% relevant i alla avseenden, om du förstår mig rätt. Sen är det ju väldigt olika vilken typ av data vi pratar om den måste vara liksom validerad eller om det helt enkelt är så att det är uppgifter från patienten som vi normalt litar på, som vi bara fångar in på ett annat sätt. Jag menar, om det är någon typ av mätning som ska ligga till grund i sig för ett viktigt medicinskt beslut eller någon operation, och då, klart, då måste man ha högre krav på exakt vad den datan kommer ifrån och man kan lita på den, medan men väldigt mycket av det vi gör i vården är ju faktiskt att fråga patienten om olika saker och sammanställa det och fatta medicinska beslut tillsammans med patienten utifrån det. Och i den mån är det ingen skillnad att göra det på ett digitalt sätt och ett mer automatiserat och strukturerat sätt. Men det jag inte skulle vilja ha, det är väl liksom osållad data i icke-integrerade system som sväller över och inte skapar värde på helheten eller tränger undan andra viktiga saker som man inte hinner med. Det är väl det som är risken om det inte är tillräckligt välfungerande.
Mm. Jag tycker, får jag flika in där? Jag tycker det var väldigt bra. Tack. Och jag tror också att det är som sagt, det är väl nu för tiden kanske inte problemet längre, datamängden som det kanske var förr. Vi vill inte ha den datamängden för vi visste inte vad vi gör. Och nu har vi väl systemet för att kunna triagera som Magnus säger. Men jag tror också att på grund av att vi har den möjligheten så kan vi också tänka bredare. Och jag tänker alltid på, till exempel att jag hoppas inte vi fastnar. Jag tycker det var bra att du sa det, att vi måste lita på patienten också. Alltså det, mycket som vi hämtar in nu, om vi säger blodsockermätning till exempel, eller blodtryck eller vikt eller något sånt. Ja, men det är okej, okay, det är hard data som man brukar säga. Men vi vet ju också i många kroniska sjukdomstillstånd så är ju den subjektiva upplevelsen, hjärtsvikt är ett jättebra exempel med andfåddhet, de är en otroligt bra prediktor. Och andfåddhet kan du inte mäta, får du fråga upplevelsen av, smärta är en annan sak, trötthet och hur vi får in de här sakerna, för i slutändan annars så blir det ju att vi bara har en sida på perspektivet. Och för att visualisera det så finns en jätteintressant forskningsmetod som heter Photo Voice, där man ger personer en möjlighet att ta en bild på någonting av intresse, men den bilden är inte hela sanningen, utan man måste också beskriva varför man valde att ta bilden där. Man brukar använda den i omsorg till exempel, eller för att förstå lite hur livet ser ut och varför man just tog det kortet och vad det betyder för en. Och det är samma sak här, att vi måste ha många olika sätt att ta den här helhetsbilden. Och där tror jag att vi behöver återigen få in det här i en regelrätt vårdprogram, alltså som Vagn säger, eller sagt med att de kunskapsstyrningen som vi har i Sverige, det måste ju in där i helheten, tror jag.
Vilket...
Fan, vi har många frågor, Olivia. Kör du?
Ja, man blir ju så sugen på att ställa följdfrågor. Jag blir direkt sugen på... jag tar den, Magnus. Kring kunskapsstyrningen. Vilken ordning tror ni att utvecklingen kommer... Det är såklart att den kommer ske i växelverkan, men det pågår ju arbete kring... Till exempel i kunskapsstyrningen, då mycket av det som jag tänker att du jobbar med. Magnus, med att försöka liksom strukturera och organisera hur man ska arbeta med det här för att det ska bli värdefullt för vården. Men hur mycket tror ni kommer hinna ske liksom vid sidan av, om man säger, sidan av vårdens processer från patienternas sida, och hur man använder olika typer av tjänster och lösningar? Och kommer man liksom hinna med? Kan man vara i synk där sinsemellan, vad vården vill och kan ta emot och vad patienterna använder och vill dela med sig av? För hittills har det varit lite osynk, tänker jag.
Ja, men jag tror det finns risk förstås att det blir parallella spår, och det bästa är ju om man kan liksom hitta något värdeskapande gemensamt så effektivt så tidigt som möjligt, tänker jag. Och det är ju det är många aspekter som ska stämma här. Jag ska komplicera saken om jag säger lite att den här fleråriga monitoreringen som vi gjorde i kapillärsjukvård, den har vi pausat eller lagt ner nu. Och ska man vara krass så ska man säga att det funkar inte. Och då tänker jag, funkade inte i bred bemärkelse. Det funkade inte i något fungerande ersättningssystem. Det funkade inte i integrerade system. Det funkade inte riktigt i något stringent urval av patienter. Det funkade inte liksom i process, i bedömningen heller, vad som ska ske lokalt eller centralt. Frågor som kvarstår där. Så att det är väldigt många frågor, och det är nog inte en enkel fråga. Jag tror att det är viktigt att förstå att, vad ska man säga så här, att apropå kunskapsstyrning, jag tror inte man ska, jag tror man ska ha ganska mycket på fötterna för att skriva in egen monitorering i strikt bemärkelse, i den smala bemärkelse, man ska kontinuerligt övervaka patientens värden i någon device som hela tiden spottar ut data för ett visst sjukdomstillstånd, att det ska vara liksom en rekommendation som en medicin. Ja, men då behöver vi väl ganska hardcore evidens för det. Och vi har ju en del evidens vad gäller vissa diagnoser, men för de flesta fall så är det ju inte alls på den nivån som en läkemedelsevidens. Liksom. Jag tror det handlar mer om att jobba som säga, dynamiskt, att skapa värde i processerna för patienten i första hand. Det kanske är det stora angreppssättet, tror jag. Om man liksom kan bygga det genom att vinna tid, vinna tillgänglighet, vinna medicinskt värde, vinna patientnöjdhet och alla de här klassiska sakerna som vi vill uppnå med ett nytt verktyg. Ja, då kommer det flyga, tror jag, om man kan få in det i ordinarie processer. Sen kommer vi i vissa fall, och det kommer växa den evidensen, ha liksom koll på att just den här hjärtsviktspatientgruppen, där bör vi faktiskt av evidensskäl rekommendera monitorering si eller så. Det tror jag ändå kommer vara kanske undantaget. Det andra kommer nog växa fram som mer i likhet med den allmänna digitaliseringsprocessen. Där man skapar värde, lyckas med att involvera medarbetare och patienter på ett rationellt sätt. Där flyger det och det blir storskaligt liksom, och annars inte. Lite så tänker jag. Att det är kanske inget jätteunikt just med monitoreringsfrågan ur den aspekten.
För jag var lite inne på det. Är vi verkligen redo för det här? Och är det här rätt väg att gå? Och nu tänker jag, om man tittar på vilken data vi inte tar in när vi tar hänsyn till saker och ting, så tar vi inte in det som görs i kommunerna, där det liksom monitoreras ganska strukturerat, rätt nära patienten. Det har ju du inte tillgång till när du ska ta beslut. Det som görs på apoteken, som ju också är liksom ganska vårdnära i mångt och mycket. Det finns ju ingen journalföring eller någon form av information om inte patienten kommer det. Är det här den enklaste vägen att ta sig via patienten? Eller hur gör vi det här bäst? Axel, vad tror du?
Nej, men alltså, grejen är så här, det där är ju en intressant fråga, tycker jag, för att på något sätt så är det att vi hamnar i ett moment 22 när det gäller den här komplexiteten. Och grejen är så här, vi håller just nu på att genomlysa just lagrummet och de olika lagarna. Vi hör ju att vi inte följer patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen och alla de här delarna. Och det är en komplexitet, och det finns ju rätt många regler och rutiner. Och vi har kommit långt, och det får vi inte heller glömma. Sverige är ju, vi ändå säga, väldigt långt framme, även om man har utmaningar. Men jag tror ändå att det blir ett moment 22 om man tänker lite som att, ja men okej, evidens, och då är ju evidensbegreppet är ju intressant i detta, för många av våra patienter har ju flera sjukdomar. Hur hanterar det? Finns ju, då börjar det bli riktigt, riktigt svårt, och då är ju evidens är ju en att vi försöker minska osäkerheten, för evidensbegreppet är ju inte statiskt, det är ju dynamiskt, det är mer eller mindre evidens, och i slutändan är ju den kliniken som måste ha bedömningsförmågan. Men för att kunna göra detta så måste man göra det tillsammans med andra. Och det är väl det handlar om. Och vilka är då de som är tillsammans? Hur ser vårdlaget ut tillsammans med patient och anhöriga? Ja, men det kanske är apoteket. Då kanske det är självklart kommunal vård och omsorg. Vilket jag tycker är den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen. Det är ju kanske den mest intressanta arenan just nu vad det gäller, skulle jag säga, hälso- och sjukvården i Sverige, att försöka se, men hur kan vi connecta dem tillsammans? Men också att vi måste ju vara redo att prova. Den tycker jag att man måste prova det på ett ansvarsfullt sätt och ha en tanke bakom. Absolut. Men just det där, att om det inte är, jag tyckte ändå att det Magnus sa var såklart väldigt viktigt, att i strikt bemärkelse, det är självklart, då är det kanske svårare, men om du tar det som att det är ett sätt att vara nyfiken som kliniker och att förstå helheten för att göra en så bra bedömning som möjligt och ett beslut tillsammans med patienten. Och där kommer vi till nästa fråga, att det är ju att vi tror, och det vet vi från forskning, att patienten har delaktighet i beslut. Vad innebär det? Ja, för patienten innebär det ju egentligen inte det faktum att det är den högsta nivån av delaktighet, att jag får vara med i besluten, som vi kanske tror som kliniker. Det finns väldigt bra avhandling kring detta, kring dialysvården i Linköping. Utan det handlar om att man vill vara med i hela processen. Och för att vara med i hela processen, från att jag ska förstå mina symptom och tecken, symptom är alltså min subjektiva upplevelse, tecken är blodtryck, puls, vikt. Och även förstå mina varningssignaler, vad jag ska tänka på. Då vill jag vara med där. Och där tror jag att egen monitorering och till viss del även egen vård blir en del i det där.
Jag som patient är ju gravt frustrerad över att jag inte får dela min data. Jag tycker det är jätteirriterande att inte den tas emot av vården. Däremot så var just det därför frågan är så här, vad är vården egentligen redo för när man inte ens får in kommunens och apotekens data? Nu gjorde Magnus, den andra Magnus, han som heter Röjvall, en sån här bra sak att räcka upp handen. Så då tänkte jag, då slänger jag över bollen till dig.
Ja, men tack. Nej, men jättebra, bra sammanfattat, Axel. Jag tänker så här att ett skäl som jag inte nämnde till att vi inte valde just då att köra vidare den här lite mer device-monitoreringen, liksom strikta monitoreringen i kapillärsjukvård, det var också att vi såg att vi har väldigt stor utvecklingspotential med en slags minimalistisk monitorering. Jag ska försöka förklara vad jag menar. Alltså vi har ju, det som jag pratade om i läkarstudenterna nyss, det är att vi har minst halva befolkningen att hantera med liksom återkommande uppföljningar i primärvården med kronisk sjukdom. Och den processen sköts nästan helt reaktivt i form av ring när receptet är slut eller chatta in när receptet är slut. Och varför gör vi det så? Jo, för att det går inte att hantera halva befolkningen på manuella kallelselistor. I can promise you, det går inte. Det kör ihop sig redan efter några fåtal diagnoser. Så det som vi ser och det som jag jobbar väldigt mycket med personligen nu, det är att liksom skapa en, om man så vill, minimalistisk monitorering där vi lite grann utifrån kanske Sara Riggare konceptet, liksom medvetenhet hur liten del av patientens vardag vårdkontakten utgör i traditionell patientvårdkontaktrelation där man kommer till vården en halvtimme per år eller två gånger per år eller whatever. Istället försöka se till att vi säkrar upp för alla patienter, vilket vi inte gör idag, inte hinner idag, ett minimi, en basdata som är någonstans strukturerad som vi vet att vi i vården kan känna oss trygga med. Att det här, men vi har liksom något sån här koll för att vi ska veta också vilka vi ska kalla in och träffa. Hur ofta, vem ska de träffa, vad behöver vi förbereda i så fall besöket med. Det är å ena sidan lite så här, en minimalistisk standard inhämtning av information. Där vi också med regelbundna intervall bjuder in patienter till också kunna berätta vad de är oroliga för. Eller vad de faktiskt specifikt vill ha hjälp med eller inte vill ha hjälp med och sådär. Och sen och utöver det. Genom den tid som det frigör genom att inte blint kalla in patienter på besök oförberett kunna ha en mycket högre tillgänglighet när patienten så önskar helt enkelt. Man säger till att nu mår jag inte bra. Då kan man göra det digitalt om man vill eller ringa förändring. Man kan göra det digitalt i samma plattform och lotsas till den läkare eller sköterska eller vem det nu är som känner den som tidigare. Så att det där paketet håller vi på att bygga av väldigt storskaligt. Liksom basal, minimalistisk monitorering om man så vill. Med regelbundna intervall, någon slags baspaket och sen en individualisering både i full tillgänglighet och att man kan liksom i vårdinsatsen bli en palett av åtgärder. Allt från bara skicka recept till att man träffar folk upprepade gånger fysiskt utifrån den informationen som man får in då. Och det blir ju, tycker vi och många av våra medarbetare, en väldigt mycket bättre process när man får liksom den basen. Kan man sköta en del av den här basmonitoreringen också med en del med automatiserade inslag och databaserat utifrån våra kvalitetsverktyg istället för att gissa att patienten behöver träffa mig om ett år på ett fysiskt besök. För det blir liksom ingen bra process. Så det är liksom ett skäl. Vi ser att vi kan vinna väldigt mycket på någonting ganska basalt som ändå är digitalt och tillgängligt och strukturerat.
Mm. Det slog mig nu lite grann när vi sitter och pratar att också baserat på det som du var inne på, Axel, med vad betyder delaktighet då från patienternas perspektiv? Att ofta när vi pratar om egenmonitorering så är det ju utifrån perspektivet hur får vi in data till vården så att vården kan styra vården och patienten, om man säger. Och det kanske inte så mycket om det här som du pratade om, Axel, med hur kan vi, liksom, vilken roll spelar egen monitorering i egenvården där liksom den strukturella vården inte är särskilt involverad, utan där det handlar kanske mer om att patienten får en ökad kunskap om sina egna tillstånd och kan hantera mycket utan den här styrningen från vården. Jag kastar ut frågan, har vi liksom lite fel fokus kanske så som vi inom vården diskuterar, eller är det fullt naturligt att vi diskuterar utifrån så att säga vårdstrukturens behov snarare än individernas? Magnus, räckte upp handen.
Nej, men jag tror det är en jätteviktig aspekt. Jag vet inte om jag betonar den tillräckligt, men det är ju hela liksom, patienten behöver sitta i förarsätet för sin egen hälsa liksom, och så ska vi stötta dem till att göra det. Det tror jag är en jätteviktig sak som vi måste förstärka i de här omställningarna. Sen är det ju liksom, jag tänker att de här verktygen möjliggör ju det. Och dels när vi har kontakt digitalt på ett strukturerat sätt. Man faktiskt kan välja sin insats med att få ett stumt brev på en tid som inte passar till ett besök som man kanske inte behövde eller önskade. Till att liksom kunna föra en dialog om det. Till det andra, i kontakten mellan vårdnivåer jobbar vi mycket med att patienter ska vara delaktiga i de överföringarna och kunna komplettera med information, följa dialogen och så där, istället för att man ska ställas vid sidan om i form av remissögonblick. Det är också en del i det, att man görs delaktig både vad gäller insyn och kan faktiskt tycka till om vad som händer. En liten bieffekt av det som vi tycker oss se, det är ju att det blir en väldigt trevlig och konstruktiv vårdrelation mellan vårdgrannarna som ska samarbeta kring patienten också när patienten är med. Ibland kan ju remissamarbeten bli lite kantiga och liksom lite så här, man ser till sitt. Men när patienten är med, då blir det bra även mellan oss inom vården.
Mm. Jag håller helt med. Jag däremot tror att man ibland, återigen, vi ska vara försiktiga åt att separera åt andra hållet sen. Att det är, ja, patienten ska få säga, ja men så här vill jag ha det. Och det är ju en vanlig myt vi ser, typ, så här, det handlar inte personcentrering om eller ökad patientdelaktighet. Och jag skulle säga att i de 14 åren som vi har funnits som Nationellt centrum och de mängder av studier vi gjort, så blir det så uppenbart att det handlar om att det, patienten alltså, kommer ju till sjukvården eller omsorgen med ett behov och vill ju såklart ha hjälp. Det är därför de är här av olika sätt. Och egenmonitorering handlar ju mer om att involvera mig i den då. Det är alltså att bara passivt mata data. Det blir också, men varför gör jag det? Vad handlar det? Och sen framförallt om jag går till, och jag som läkare och sjuksköterska inte sen ens involvera. Det sämsta man kan göra kanske att ens kolla på det. Jag har haft på mig den här klockan eller vad det kan vara. Och jag kollar inte ens på det. Eller att man kollar på det, men man får inte delaktighet. Man är inte samskapande i detta. Och samskapande är ju en viktig del som ligger nära samverkan. Och då handlar det om att då måste vi samskapa även med andra inom hälso- och sjukvården, kommunen, industrin, civilsamhället, för att hantera framförallt de kroniska sjukdomar som vi har. Och där tror jag att vi ska nog inte separera det, utan se hur kan vi helt enkelt kombinera olika perspektiv för att optimera utfallet. För att jag menar, pengapungen blir ju inte större. Och det ser man ju. Och jag tror också den hårda prioriteringen som vi måste bli bättre på, för det handlar om prioritering. framöver i ännu högre grad kommer att också, tror jag, göra att vi blir mer kreativa i att se, men vilka lösningar kan vi hitta som ger oss synergieffekterna för att helt enkelt kunna ha en god och tillgänglig och jämlik vård och omsorg. Och där tror jag att egen monitorering, och jag gillar det konceptet där med vad är det minsta, vad är minimal viable product på något sätt, för att kunna ha den grunddatan som vi kan hantera. Och där tror jag också att vi kan lära oss. Jag tycker det, tänk om man skulle få, ja, men ta någon region bara i Sverige, om det är Västra Götalandsregionen eller Stockholm, eller ta någon annan, eller så här, okej, ni blir testbädd, kör ut det egentligen så som Capio gjorde, men då på ett säkert och bra sätt, så att vi får en mängd data och kunna säga, men det här var superbra, eller det här var, så här kan vi nog inte göra. Ja, okej, för istället så är det ju att varje region eller kommun gör sin egen grej. Och det tror jag också är någonting som vi behöver bli mycket bättre på. Dels utifrån att förstå skalbarheten, men också för att hantera det som jag tyckte du var inne på också, ersättningsmodeller. För i slutändan är det så att får man ingen ersättningsmodell, och mycket av hälso- och sjukvården är uppbyggd på ersättningsmodeller. Vi pratar om det som att det är privata aktörer som är mest intresserade av ersättningsmodeller, men det spelar ingen roll om du är offentlig eller privat eller semiprivat. Det är ju, ersättningsmodellerna kommer att hantera väldigt mycket av det du kan göra.
Så samskapande och ersättningar är både viktiga saker och liksom helt nödvändiga saker. Och sen kan man lägga in förväntan från patienter. För jag som patient, om jag nu ser mig som patient, har jag en förväntan att eller jag är helt ointresserad av vem som är vårdgivare i sammanhanget. Om det är den privata vårdgivaren, om det är en offentliga, om det är kommunen, om jag är på besök i Spanien eller någon annanstans. Jag förväntar mig att min data ska ses överallt och kunna användas överallt. Och nu är vi ju någon slags fast i regiongränser och kommungränser och privat mot offentligt. När tror ni att vi verkligen är personcentrerade, som du säger, Axel? Och personcentrerade innebär ju i mångt och mycket att om jag är hos mina kompisar i Marbella, då finns min data tillgänglig där för vården, för mig som person. Skitsamma att jag är ju, vad Carl Bildt sa, svensk europé.
Hallänning, svensk europé, var det inte så?
Precis, det var något sånt. Men nu är inte jag hallänning, så jag fick liksom inte på det där, men jag tänkte vi lägger in det. Kör, Magnus! Den lätta lilla frågan.
Jag tror, alltså det, och där är det ju en del på gång. Det här är inte mitt specialområde med liksom europeiska hälsodata och ramverk för liksom datadelningen i Sverige. Men det känns ju som att det är ganska mycket på gång där efter många om och men, och rätt komplicerade frågor också. Men det känns som att många är på den bollen. Och egentligen tror jag att det handlar ju lite om det, för att den här monitoreringsdata ska ju sållas och petas in i journalen så att det finns samlat med andra journaldata. Det är ju där den gör bäst nytta tillsammans med liksom kommunikation, vård och patient. Så ett problem är ju när man jobbar i separata plattformar och monitorerar data eller så. Det är svårt att bygga liksom beslutsstöd i separata plattformar och liksom få helhetsbilden, oavsett om man är vårdgivare eller ska få någon typ av egenvårdsråd som patient. Det blir bättre om man tankar in det i och låter det möta journaldatan och där får en helhetsbild manuellt eller någon typ av beslutsstöd. Så att jag tror det, just vad gäller datadelning, så tänker jag mig att det är väl via journaldatadelning kanske vi pratar om. Och att det fortfarande är så att monitoreringsdata ska ju in i patientens journal och sen delas på något juridiskt hållbart sätt och liksom patientsäkert sätt och funktionellt sätt för att patienten ska få hjälp där de är för tillfället. Tänker jag rätt eller fel, tror ni?
Jag tror att det är, nej, alltså jag tror att som du säger, det kommer att hända väldigt mycket vad det gäller datadelning och framförallt nya förordningar. Men det bygger ju egentligen på forskningsbehovet. Och där har vi ju, där är det ju, EU är uppbyggt kring att hälso- och sjukvården är en nationell angelägenhet. Så jag tror att där ser man nog att där kommer det ju vara lite utmanande vad det gäller hälso- och sjukvården. Men jag tror att forskningen där, att kunna dela data, och inte minst vad det gäller sällsynta sjukdomar, det är extremt viktigt. För det blir ju inte så sällsynt om man kan dela data från de olika länder på ett säkert sätt. För det är också viktigt att vi i Sverige är ju, tror jag upplever mig själv att vi är ganska så, ja, men okej, det är klart att vi delar data, men vi har inga problem med Facebook eller Instagram eller, ja, det är ju samma sak i och för sig, men allt annat som vi trycker upp, medan andra länder är mer restriktiva av olika anledningar, inte minst att man är rädd att vem får datan och tänk om Försäkringskassan eller försäkringsbolaget får del av datan. Jag tror ändå att där är det viktigt att det går säkert till, såklart. Men jag tror ändå att det kommer hända mycket. Och förhoppningsvis att Magnus, du kan glida runt här i Marbella och känna dig trygg. Det hoppas jag. Det kommer att hända en del, absolut.
Jag känner mig väldigt trygg, men jag känner mig inte som en delaktig patient.
Nej, det är klart.
Men alltså en fråga, det här kanske, nu kanske jag verkligen blottar mig själv som otroligt okunnig på området, men är det verkligen bara lagstiftningen som är problemet här med att vi idag inte kan dela, att jag som patient inte kan dela min data med till exempel min vårdgivare eller mellan olika vårdgivare som jag har? För att jag har ju rätt, jag kan ju gå till vårdcentralen där hos dig Magnus och begära ut papperskopier på min journal och så kan jag ta med de papperskopier, det här har jag nämligen gjort flera gånger, ta med de papperskopierna till exempel sjukhuset. Här i Stockholm har vi olika journalsystem för olika vårdgivare. Och då får jag ju dela min data hur mycket jag vill. Jag kan ta foton på de här papperna och skapa en egen liten fotomapp som heter min journal på min telefon som jag har haft hur många år som helst. Det får jag göra. Och då rimligtvis borde jag också ha rätt att säga att den här journalen vill jag nu att ni delar elektroniskt med de här. Men det funkar inte. Och då finns det andra anledningar, tänker jag, till att det inte funkar. Eller?
Det är en kombination av teknik som inte sitter ihop och att liksom vårdgivarna, om man från vårdgivarens sida ska hålla koll på ditt samtycke och liksom veta hur den ska delas och till vilka och att man har en vårdrelation. Och det är många då, ändå, det är nog lite mer komplext än så. Men jag håller med dig att det är klart att det går att lösa när det finns ett samtycke för patienten i grunden. Liksom. Det tror jag ditt exempel visar ganska tydligt.
Och där har vi, kan man säga, intressanta aspekter med digitalisering. För jag menar, har jag min egen pappersjournal så kan jag göra vad jag vill med den, eller hur? Men digitalisering blir utmanande. Och det är för att det är så pass många, alltså ramverket är komplexare än vad man tror. Och som sagt, vi har en forskargrupp från professor juridik Ulf Petersson som kollar på detta. Att det finns massa lagar som hanterar detta. Och det är ju bra på ett sätt, men man tycker att amen, hur svårt kan det vara i det? Det är ju min data i de delarna. Men så att mycket handlar om regelverket. Och alltså, jag vet inte om ni minns för, nu vet jag inte när min hälsa för mig, när det skulle sjösättas, men det var 2015-16 tror jag. Som egentligen innebar att när journaler på nätet kom så fanns det en fruktansvärt bra idé. Fruktansvärt bra idé. Det är lite som den här lilla telefonen, svenska telefonen Neonote som var före sin tid tror jag. Timingen var dålig. Men där tanken var att jag som patient kunde välja ett antal aktörer som kunde koppla upp sig för journalen för just monitorering. Som minns det i alla fall. Och de var rätt långt gångna. Jag tror till och med att plattformen var färdigprogrammerad om jag minns det rätt. Men sen så var det just den juridiska aspekten som inte var klar där. Och den är väl fortfarande inte helt klar. Men tänk om vi hade haft den plattformen idag. Och det är väl dit vi bygger ett ekosystem och plattformtänkande kring just att man inte enbart ser journalen som en digital papperskopia, utan att man skulle kunna göra något med den, både som patient och att man har möjlighet som kliniker att få tillgång till det. Det var intressant projekt som vi...
Ja, det som var häftigt i det projektet var just det att det utgår ifrån lagstiftningen så som den ser ut idag, det vill säga att det är patienten som sitter i förarsätet kring vem som får tillgång till datan. Ja. Men ja, det får du se.
Men sen så att jag skulle säga att nu låter det som att jag är väldigt pro i detta, och jag tror att vi behöver vara mycket mer proaktiva. Alltså jag som kliniker är ju, jag är fostrad och jag är tränad i att vara reaktiv. Jag vet inte vad du säger Magnus, men jag i alla fall inom anestesin så är jag väldigt reaktiv. Men vi försöker vara så säkra som möjligt och vi försöker att förebygga. Men i slutändan är det allt sjukvården bygger på är reaktivitet. Och även ersättningsmodellen är ju reaktiv. Och för att inte svära i kyrkan här så ska man säga att det som många länder hanterar just inom ramen för värdebaserad sjukvård eller value-based healthcare handlar ju just om att men det kanske ändå ska vara utfallsbaserade. Och då tror jag att också man behöver se över ersättningsmodeller för att helt enkelt se över att det kanske inte bara är pinnen som räknas här och nu, utan att man måste säga, men kan jag öka utfallet? Det finns ju initiativ med den här utfallsfonden och allt det där som heter nu. Och om det funkar framöver, det får vi se. Så hade det ju varit ett viktigt sätt för att få in ny teknik för att hålla folk friskare så långt det går.
Absolut. Vill du kommentera det, Magnus, innan jag insåg att jag...
Ja, nej, men jag tror du är inne på något där som man måste lösa. Sen är ju inte det helt enkelt. Man sitter och pratar med regionerna, så man är ju av goda skäl liksom måna om att skapa ett system som inte skapar manipulationsrisker, eller att man satsar på fel saker så att andra blir, patienter blir lidande av det. Så det är ju ganska svårt, men en aspekt där som där vi i primärvården har ett stort försteg förstås, där vi har liksom en uttalad kapiteringsersättning, alltså en fast ersättning som baseras på normalt sett kanske ålder, vårdtyngd, socioekonomi. Det är en jättestor skillnad mot många delar av den specialiserade vården, i alla fall öppenvården i Stockholm och så, som är väldigt mycket besöksbaserad. Så där har vi större frihet att utveckla inom vårt liksom hängn, arbetssätt som gynnar patienten och som frigör tid och sådär. Men det som jag tror den här aspekten, alltså monitoreringsfrågan, den överskrider ju vårdnivågränser. Så att de patienter vi monitorerar, om vi monitorerar rätt patienter, de kommer ju förhoppningsvis kanske åka mindre ofta och läggas in på sjukhus. Och kan man liksom hur skapar man det incitamentet för oss att göra det? Det låter lite krasst här, men det är ju det man måste bygga in för att få en storskalighet. Egentligen skiljer ju sig inte det åt från allt annat vi gör. När vi skriver ut hjärt-kärlläkemedel så är det också vi som bidrar till att patienten, om vi lyckas komma överens om att patienten ska ta de läkemedlen, då motverkar det också att patienten åker in på sjukhus. Eller när vi hjälper någon att sluta röka, så att principiellt är det inte någon stor skillnad. Det som är skillnad idag med liksom så här löpande device-monitorering är att det är en ganska betydande kostnad per månad och individ som gör att det blir ännu mer liksom, frågan ställs på sin spets. Väljer vi rätt individer? Vem ska utföra det? Vem ska betala det? Och så där. Både ur ett samhällsperspektiv men också ur ett lite mer krasst budgetperspektiv kan man säga. Men principiellt är det ingen skillnad. Olika vårdnivåer gör saker som påverkar andra vårdnivåer för patientens bästa. Liksom.
Nu kommer Livia snart att tröttna på att jag ställer en del frågor och om igen. Men jag tycker att en del i det här handlar om att vi ska ha device av olika slag. En annan del handlar om att man inte vill ha för mycket information för att det är svårt att ta beslut. Jag pratade med Pontus Fannenstil på Sahlgrenska som är liksom, som ser ChatGPT liknande lösningar som lösning på en sån här sak. Det vill säga att om du skiter i strukturen på information, bara skicka in så mycket som möjligt och så ställ frågor istället, så kan den kondensera ut rätt information till det du vill ha. Är det inte liksom, om vi kan komma till det, skulle vi inte då kunna komma till steget att vi kan bara mata in så mycket information som möjligt och sen få möjlighet att ta beslut kring den egen monitorerade datan och den andra datan i någon slags klump? Och då handlar det mest om vilket samtycke patienten ger snarare än vilken typ av device eller vad det är för något. Eller är det för, liksom, för läskigt och farligt?
Jag kan börja där. Jag tror att troligtvis har vi väl tekniken och även lagringsrummet att kunna göra det som vi kanske inte gjorde förut. Men frågan återstår ju fortfarande, hur ska vi då samskapa tillsammans med patienten och vårdteamet? Vilken data är viktig, på vilket sätt, hur hanterar vi det? Så att det är ju en teknisk lösning, men frågan återstår. Jag tror att frågan kommer fortfarande vara på samma nivå som förut. Ja, men vad ska vi göra med datan? Vem är det som agerar på datan och på vilken data ska vi agera? Så att jag tror ändå att det är väldigt viktigt att vi diskuterar och ser, men hur sker samskapandet när vi pratar om egen monitorering och egenvård inom ramen för vårdprogrammet eller vårdflödet för patienten i de aspekterna. Och då kan man ju också börja diskutera vilken typ av data som är viktigt att ta in för dig personligen.
Men när vi håller på att diskutera det så är ju all den data jag skapar används ju inte då, för vi håller mest på att diskutera kring om vi ska kunna använda eller inte. Men Magnus, du hade handen och viftade.
Jag tror du är inne på någonting ändå, även om jag håller med dig, Axel. Så liksom, men det är klart att med en bättre bättre datahantering så kan man hantera, jobba med mer data och tillåta mer data möta liksom vården och även för patientens egen del. Det är i mångt och mycket så handlar det väl också om att patienten själv ska få råd och guidning utifrån någon typ av smart tolkning och sådär av den data som genereras. Det som är lite känsligt just som ni vet med AI-frågan, det är liksom så här, jag tror precis det är någonting åt det här hållet som där vi kommer tidigt använda AI för sortering och liksom paketering och sådär, där man inte kanske i första hand låter AI göra självständiga medicinska beslut, för det blir en helt annan grej liksom, och det kommer ju också komma, det finns ju redan exempel på det, men liksom det hela det här sortering, paketering, hjälp och stöd till legitimerade medarbetare som fortfarande tar ett liksom klinikeransvar tillsammans med patienten. Så där kommer det vara mycket lättare att gå fram. Och det är egentligen så att redan idag, utan att vi skulle spotta in massor av nya datapunkter, så är det redan idag ett jätteproblem att vi inte lyckas ta in all den data vi har. Liksom, journalerna är ju proppfulla av data som är mer eller mindre ostrukturerad ibland och är alldeles för tidsödande att hitta. Så redan i de systemen idag, helt bortsett från monitorering, så är det liksom, behöver vi olika typer av datahantering och stöd och sortering och sådär. Inte för att den ska bestämma vad vi ska göra, för det ska vi och patienterna tillsammans göra, men som ett stöd faktiskt för allt det vi riskerar att missa idag.
Mm. Men jag skulle ändå vilja, och som sagt, vi kommer väl dit, som du säger. Men för att bolla tillbaka till Magnus då, och då är det till Magnus L då, den här gången. Om vi skulle, din data som du genererar via din, om det är smartklocka och om du har någon medtech device på det, det vet jag inte. Om vi bara skulle mata in den, och du är inte med i samtalet, skulle det hjälpa din frustration?
Nej, men absolut inte. Däremot när jag kommer till vården och har ett samtal, så vill jag ju att beslutet ska tas på all data som jag har, oavsett hur jag genererat den. Jag vill att min data från samtalet på apoteket ska vara med, på om jag har träffat Kry eller Kappi, och när jag kommer till den offentliga vården ska komma med, gärna mina mätningar på Frisk och Svettis när jag körde på gymmet där, och sen vad min telefon säger. Kanske också mina köp på Systembolaget skulle vara vettigt att peta med det där. Det har ju du ingen chans som vårdpersonal att ta hand om. Men däremot om du kan strukturera datan och få lite support från en intelligent form av AI, så skulle det kanske kunna göra att man tar ett beslut där vi kan samtala om saker på ett annat sätt. Men jag vill vara med och samskapa. Jag är helt enig i det.
Mm. Utmaningen tänker jag kommer ju delvis i vem som tar ansvar för vad som är relevant för de frågorna. Alltså har man all den datan som du pratar om, och så ställer Magnus Ryvall en fråga för att få mer information om dig i det där samtalet, då är det ju bolaget som har utvecklat AI som egentligen styr vilket underlag Magnus ska tycka är relevant om dig. Och då är frågan, har de rätt kompetens till det eller inte? Och det vet jag inte, det kanske de har. Kanske de inte har, det vet. Och det är väl lite det, att i hela sektorn tror jag att vi kanske skulle behöva öka kompetensen kring just de här olika etiska frågeställningarna som kommer med vad de här systemen kan göra för oss och hur vi interagerar med dem på bästa möjliga sätt. För jag, till skillnad från dig Magnus, är en sån här traditionell gammaldags patient som helst inte delar systembolaget data om det inte liksom är relevant för sammanhanget. Men däremot så är det jättebra. Min partner är allmänläkare, blir ofta frustrerad när han ställer följdfrågor, så här, hur länge har haft de här besvären? Ja, jag vet inte riktigt. Och då, om jag har monitorerat det, hade det varit toppen om man kunde skicka det på ett strukturerat sätt via AI. Men ja, Magnus Ryvall, du viftade med handen.
Ja, nej, men det finns ju jättespännande och svåra liksom, både etiska och ansvarsfrågor och annat här. Det som man liksom, en aspekt av det här som gör det ytterligare svårt, som gör att vi måste ha system som tillräckligt bra sorterar informationen för våra medarbetare. Att de står ju där med ett legitimationsansvar i slutändan, alltså, som vi har byggt systemet, och så vill vi nog fortsatt ha det. Liksom. Så att, och det är ju redan så idag att våra journalsystem sätter krokben för att informationen är dåligt paketerad. Och ibland när vi redan idag i den här minimalistiska monitoreringen samlar in data även med glesa punkter, så måste vi jobba vidare med verktygen för att ska paketera datan. Det är en skillnad nu mot när någon patient kom till mig för 10 år sedan och berättade 10 olika saker på ett besök. Jag journalförde 4 av dem och det blev 2 relevanta medicinska beslut. Så är ju hela den processen dokumenterad i någon mån nu. Och mycket på gott liksom. Verkligen mycket på gott. Men det är också en utmaning. För att det som man måste sålla bort i en dialog med vård och patient. Och liksom, det som vi pratar om att AI ska göra nu. Det görs ju hela dagarna av kloka medarbetare. Och oftast är det alltså utmärkt sållning. Det är helt irrelevant i det stora hela. Det som sen kokar ner till de här 2 grejerna. Och det är man ofta överens om. Men det är ju liksom, det är en jätte sållning av data som görs mänskligt och manuellt för att liksom i någon slags prioritering man har lärt i skolan och utifrån sin erfarenhet att vad som till slut blir viktigt och vad man behöver agera på. Men idag det händer ju att det är någonting som nämndes någon gång som står i någon sammanställning digitalt som faktiskt går att peka på, och det blir ju också ett lärande. Men om det inte gavs en rimlig chans att uppfatta det i de system man låter medarbetarna arbeta i, då blir det inte rättvist liksom. Så att det är hela tiden här, samla data, bättre och bättre verktyg för att sålla det för både patient å ena sidan och för medarbetare å andra, för att det liksom, slutresultatet ska bli bättre och bättre hela tiden. Så det är mycket spännande frågor här, tycker jag.
Om jag får lägga till 2 saker. För första, Olivia, så jag vet inte heller om jag ska dela all den här datan. Det är mest att jag lägger till det perspektivet. Att det finns en massa data som skulle vara intressant att dela. Sen Systembolaget, vi får se hur det där blir med det. Men den andra delen, du nämner legitimationsyrken, Magnus, vilket är jättebra. Jag har ju ett sånt legitimationsyrke som är apotekare. Jag har ju 0 data. Alltså jag har verkligen ingen data. Man har ett beslutsstöd om man är på apoteket. Men jag har ingen insyn i någonting alls. Och ska ge råd om något av det viktiga, eller de viktigaste sakerna i liksom läkemedel, eller behandlingen just nu som handlar om läkemedel. Men hade man kunnat liksom bidra med att forma datan kring patienten. Allt ska inte vara tillgängligt. Men rätt data och rätt möjlighet att ge stöd. Då tror jag man skulle kunna göra så sjukt mycket mer för patienten ur någon slags 360-perspektiv. Eller är jag naiv där? Magnus?
Nej, men jag tror det är rätt tänkt. Och det blir liksom så att vi hjälps åt i systemet. För det finns ju många kloka och välutbildade personer kring patienten som är satta att stötta patienten på olika sätt. För att uppnå sina mål eller sina önskemål. Liksom. Så att, jag tror det är helt rätt. Jag läste någon artikel här en veckan som jag tyckte var ganska klok på det temat. Liksom var farmaceuter och andra i apotekssfären skulle kunna stötta bättre med, som de faktiskt inte har möjlighet att göra idag. Precis på det spår du är inne på. För att det är ju, just läkemedelsdelen är ju en väldigt informationstung del, en väldigt komplex del. Väldigt mycket avvikelser i både vårdnivåövergångar, och det är svårt med information och liksom följa upp och sådär. Så att, det är ett jättebra område, tror jag, att samverka ännu bättre kring.
Ja, för det är en sån sak som skulle kunna göra ditt jobb lättare om du fick liksom tillgång till delar av den informationen som diskuteras på apoteket men som idag inte kommer fram eftersom de inte för journal.
Ja, och en del liksom saker som framstår som självklara med olika typer av byten och sånt, det är kanske lite mer komplext än vad det framställs, men ibland blir det en väldig rundgång av någon typ av formalia skäl som man inte riktigt har tid med, eller som känns som att det är värdeskapande för att vi inte riktigt kan ha möjlighet att hjälpas åt.
Det var
tyst.
Och där tror jag att det är...
Vad sa du? Nej, jag var tyst länge, Axel. Nu måste du få prata. Och då började du prata, så allting blev bra.
Var jag för tyst? En sak som jag tror är viktig, och det är också väldigt viktig i omställningen som vi pratar om, omställningen till nära vård. Och det man har ju tagit bort, kan man säga, tanken på att det var en primärvårdsreform. Men i slutändan handlar det om var vi måste ju förstå där människan befinner sig. Behöver inte vara i hemmet. Men där tror jag också att det är den som måste ha mest kompetens. Det är ju, alltså, jag tycker allmänläkare och hemsjukvården och alla de som behöver göra det komplexa. Och jag menar, igår så var jag med i ett symposium där vi har en mottagning i Sverige som hanterar hjärta-njure-diabetes, och en D-mottagning, det andra ut en mottagning. som är kopplat till slutenvården. Och det finns inte många av dem. Och det är ju grejen är så att vi vet väldigt lite om, vi vet väldigt mycket om det enskilda organsystemet. Men sen när vi ska försöka hantera, men hur får vi ihop det? Då är det i slutändan primärvårdsläkaren och specialisten i allmänmedicin och alla professioner där som behöver hantera detta ju. Därför tror jag att vi behöver verkligen pusha mer mot den typen av att skapa kunskap. Men för att kunna skapa kunskap och bedömningar så måste man ju också tillåta då att man har flera datakällor. Och därför så tycker jag att utmärkt det att man kan tänka lite kreativt. Jag menar i Sverige, vi är fantastiskt innovativa. Vi har våra kvalitetsregister. Vi har en möjlighet att följa våra patienter i forskning och förbättringsarbete vad det gäller hälso- och sjukvården som är ju vår lagliga skyldighet på grund av personnummer. I Österrike, Tyskland till exempel, händer ju inget på nationell nivå för de har inga register på nationell nivå. Finns inte. Och det är flera länder som är sådana. Och därför så tror jag att vi har ett väldigt bra läge om vi bara tänker till och verkligen har en struktur, tanke kring hur man kan införa detta på ett bra sätt. Tror jag. Och där tänker jag att just den här, bara den frågan kring, är det så att man får välja framöver om man ska ha ett fysiskt första möte eller ett digitalt första möte? Ja, det tror jag nog att ni diskuterar väldigt mycket i e-hälsomottagningen, e-hälsoföreningen. Det kanske, ja, det kommer inte gå framöver. Det är självklart att det digitala mötet måste vara först. Men där måste man också tänka sig till, ja, men vem kommer påverkas av detta? Hur hanterar vi det så att det blir jämlikt? Men det är ju sådana frågor som ju också är viktiga. Och då kommer nog egenmonitoreringen också vara en... Det kommer naturligt på något sätt. För att, ja, det digitala vårdmötet, för att få mest bang for the buck, så måste man kanske ha någon form av möjlighet att få in data i detta. Jag vet inte hur ni diskuterar detta i föreningen.
Ja, men jag tror å ena sidan tror jag absolut det kommer bli så att det digitala blir liksom en standard för de flesta och att det kommer vara önskat från alla parter. Liksom när man är van, man har bra system, det skapar medicinskt värde, det blir rationellt. Samtidigt tror jag att vi måste liksom gå hand i hand med både våra patienter och medarbetare i det här. Vi kan inte liksom tvinga på patienten en digital ingång som inte blir tillräckligt bra för dem eller som de har förstått värdet av. Så att, och det tycker jag, där har vårdgivarna och medarbetarna ett stort ansvar att hjälpa framförallt patienter som kanske är äldre, kanske lite mindre digitalt vana, att liksom kunna ta del av det här på ett sätt. För ibland är det ju en ovana bara, och ibland har vi för dåliga system och har tänkt fel, då får vi bara göra om. Liksom. Men i många fall handlar det också om att vi måste ta ett ansvar och hjälpa patienter. Så det är inte bara de digitalt liksom väldigt vana, unga, användes av systemet, utan att vi kan också hjälpa dem med störst behov i digitala plattformar och system. För där tror jag den stora, kanske största potentialen finns.
Men får jag bara också utmana det där lite grann? Någonting på en fråga som vi inte har ställt men som vi tänkte ställa, det var vad som kan frustrera oss i debatten om egenmontering. Men i debatten om digitala ingångar då, och det här med att i framtiden så kommer alla ha digitalt som första ingång alltid. Är det verkligen, eller så här, är det verkligen så vi ska tänka, undrar jag. Behöver inte vi bli bättre på att hålla, det här är en väldigt ledande fråga, flera tankar i huvudet samtidigt? Alltså det vill säga, om vi kan få fler och kanske majoriteten att alltid ha en digital ingång, är det inte det som ska möjliggöra oss att lägga den här tiden och resurserna som vi idag inte kan lägga på de som inte vare sig kan eller vill eller bör ha det? Liksom, är vi inte för dåliga på det här skiftet som bör ske med hjälp av digitaliseringen att faktiskt realisera det, utan bara allt fokus hamnar på att digitaliseringen ska genomföras?
Ja, men du kastar ledande frågor nu, Livia.
Ja, men jag skulle med.
Jag håller med, jag tycker det är precis som du säger. Vi är för dåliga på att se att det är målet som är målet, inte medlet. Men digitaliseringen, inklusive monitoring, är ju bara ett medel på väg till målet. Och vad är det? Det är samma gamla vanliga mål. Det är ju hälsa. Det är nöjda patienter, trygga patienter. Och det är bra, välfungerande enheter som medarbetarna trivs på. Att det ska vara kostnadseffektivt för samhället. Det är lite olika delar. Men i grunden är det att uppnå hälsa för befolkningen liksom, som är målet. Men jag tänkte just knyta tillbaka till... Liksom, Det som jag kan, nu fånga den frågan som du inte ställde, men liksom så här, vad kan man bli irriterad på hela digitaliseringsdebatten när man är liksom både allmänläkare och i hälsoläkarföreningen och driver utveckling så här, men också ser en del som man inte tycker funkar. Det är ju den här motsättningen som också ofta blir när man liksom, men å ena sidan ska vi digitalisera allt, det ska liksom vara, det var någon artikel här en vecka, 30% av alla vårdkontakter ska vara digitala. Jag tycker det är helt fel ingång, ursäkta. Jag tycker det är helt fel ingång. Vi top down, det är inte det som är målet. Vi måste liksom sikta på målet och så använda verktyg och nå dit. Och gärna liksom rationella verktyg. Men jag menar, de pratar om hemsjukvården och den kommunala delen. I Stockholm är ju den regional hemsjukvård, med basal hemsjukvård. Jag var ute i Södertälje i förorten för några veckor sedan och gick med Nora som jobbar i Capio hemsjukvård där. Och de patienterna måste vi hitta sätt att tillgängliggöra digitala verktyg för att de fantastiska medarbetarna som liksom har kontinuitet med patienten, som känner familjerna, som ja, ni skulle känt energin i det rummet när hon har varit borta ett par månader eller en månad och kommit tillbaks, och den trygghet som skapas. Ja, men hur kan vi hjälpa till så att de läkemedelslistorna stämmer? Så att vi liksom, de patienter som inte själva kanske kan hantera det får hjälp att göra det. Det driver vi också projekt med hemsjukvårdsvideo, med läkemedelsrobotar. Alltså, det är lätt att vi riktar oss mot de mest digitalt drivna. Men det är återigen vårt ansvar att se vad vi kan göra för de som behöver det mest. Och då är det inte som en ersättning för den fysiska kontakten. Hon behövs där ute. Liksom. Det var otroligt tydligt. Men hon behöver kanske ett bättre systemstöd av de här patienterna för att det ska bli ännu bättre. Så att den här motsättningen blir ju frustrerande ibland. Den är förståelig, men den blir frustrerande tycker jag.
Absolut. Något som frustrerar mig är att jag har sjukt många frågor och skulle inse att jag kan prata om det här i flera timmar. Så har vi pratat i drygt timmar. Det brukar vara ganska lagom långt. Så jag tänkte fråga dig, Axel. Vad tycker du att vi har bommat att prata om? Vad saknar du i den här diskussionen, och vad tycker du vi behöver prata mer om framöver?
Det som jag tycker skulle vara trevligt till nästa gång då, det är just styrning och governance-frågor kring detta, för att det är en utmaning. Och det är, som sagt, vem som ska styra, och om det är statligt eller regionalt, det spelar egentligen för mig mindre roll, för det vet vi väldigt lite om. Men just det där att, alltså, det handlar om styrning, och hur kan vi testa på ett bättre och snabbare sätt vad som funkar och vad som inte funkar. Både utifrån patientsäkerhet och effekter, och då måste man ju tänka på det här att det är utfallen som är viktiga snarare än pinnarna, men också policyaspekter av ersättningsmodeller. Det tror jag är viktigt, och där är i de facto involvera även patient och invånare i just den styrningen redan. För det tror jag hade varit väldigt, väldigt intressant att göra på en storskalighet. För det här är ju frågor som, det är ju inte isolerat för hälso- och sjukvården. Det fanns en bra artikel i Circulation som visar just det, att det som de tog upp det som neighborhoods and cardiovascular health. Alltså, det handlar ju om en helhet. Det handlar om miljöförstöring, det handlar om socioekonomi, det handlar ju också om ojämlikhet och i det här läget i den amerikanska artikeln var det om strukturell rasism. Och det kan bli väldigt stort när man pratar med kliniker. Men i slutändan handlar det om att det är en samhällsutmaning som vi står inför. Och då är det väldigt viktigt att vi återigen jobbar mer med samskapande och samverkan. Och jag gillade den ingången som ni hade, Liv, där att vi först och främst skulle säga vad vi uppfattade är egenmonitorering. Och jag tror att det är en väldigt viktig aspekt när vi pratar samverkan, samskapande, personcentrering, digitalisering. Vi pratar om begreppen, men vi har nog fruktansvärt olika syn på vad det innebär, och då går det ju väldigt snett. Det är ju redan mellan kommun och slutenvård och primärvård som märker man ju att samverkan kan innebära väldigt olika saker. Jag vet inte om det var svar på din fråga, vad jag missat, men lite i alla fall.
Ja, men absolut. Magnus, är det något du skulle vilja prata mer om? Var det något vi missade, eller är det något annat som vi har pratat om som du vill liksom highlighta lite extra?
Nästa gång då, för att citera Axel, så tänker jag att, nej, jag skojar bara. Nej, men jag tycker jag är glad att vi har pratat och liksom på något, jag inbillar mig, det kanske inte stämmer, jag inbillar mig att jag har liksom skildrat lite komplexiteten i frågan och vidgat och liksom försökt skildra monitoreringsbegreppet ur lite olika perspektiv. För jag upplever att det blir lite smalt ibland, och antingen ska man prata traditionell vård eller så ska vi koppla upp hela befolkningen med dyr utrustning. Och det finns oändligt mycket däremellan. Så man måste liksom göra rätt sak på rätt vårdnivå för rätt patientgrupp, för rätt individ och sådär. Och det hoppas jag har kommit fram. Jag upplever det själv. Så att jag kommer faktiskt inte på något sådär som jag saknar. Jag har ingen aning om det är ett tröttsamt samtal att lyssna på eller om det är intressant för de som lyssnar. Men det är skönt att jag slipper avgöra det. Det får de avgöra.
Jag är helt trygg i att det är ett intressant samtal. Livia, vilka frågor har du inte fått ställa som du hade velat ställa?
Oh, så många frågor som jag ville ställa och inte fick ställa. Jag skrev till Magnus här vid sidan av att nu ska jag vara tyst. Jag har så många fler frågor. Jättetack för ett spännande samtal idag.
Precis. Och nästa gång vi pratar skulle jag vilja prata om hur jag kan få bli som en bil. Som vården liksom kallar in när jag behöver det på riktigt. För just nu tycker jag att jag inte är en så, liksom mina värden och jag är inte så viktig för hur vården ska hantera mig. Utan jag vill vara som en Volvo som kallas in när det finns behov. Lite innan det finns behov, helst. Men hörni, tacka varmast för ett jättetrevligt samtal. Och jag ser fram emot att det blir fler sådana här, utan tvekan.
Stort tack att vi fick komma och komma tillbaks. Liksom, det blir ju ändå någon slags kvitto så man kan känna sig lite trygg i att det blir hyggligt lyssningsbart för några.
Tack så mycket dig också, Axel.
Ja, tack så mycket.